Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fan vad bra du sköter det här, Andreas. Du ska fan få babbla vidare. Jag bara ut och flumma med. Men jag går med micken i alla fall. Det kan jag.
Du lyssnar på sjätte ölsinnet. Den resande ölpodden skulle man kunna säga. Där vi tar lyssnarna med oss ut till Sveriges bryggerier. Mitt emot mig sitter Linn, det levande mikrofonstativet Åsrot. Hej Linn!
Hej Lelle!
Skål!
Ja, men skål på dig!
Och mitt emot henne sitter mannen med den osynliga frisyren. Alltså jag, Lelle Forsberg. Jag vet inte var du sitter, men förhoppningsvis sitter du framför en vedeldad kamin med ett par feta hörlurar runt skallen och en välsmakande Vega Azalea lager i handen.
Snyggt där, Lelle. Det var lite vitsigt. Ja, och i detta avsnitt ska vi faktiskt till Vega Bryggeri i Göteborg. Men först kanske vi ska ta tillfället i akt och tacka alla er som följer och stöttar oss på sociala medier. Och ger oss både ris och ros. Det är alltid uppskattat med lite feedback. Och att det är så många av er som är med i våra tävlingar på Instagram, det är otroligt roligt att se.
Det kommer löna sig den här veckan när man får både en keps och en snygg sweatshirt från Vega Bryggeri.
Mm, verkligen. Riktigt snygga är de. Jag hade nästan velat behålla dem själv. Men glöm nu inte att följa oss på Instagram och skicka tips och idéer på bryggerier vi ska besöka eller äventyr som vi ska hitta på. Och tagga oss i dina ölrelaterade äventyr. Vi vill ju även se vad ni pysslar med på dagarna.
Ja, det värmer verkligen i höstmörkret att vi får så mycket fin respons från våra lyssnare och följare. Men nu ska vi lämna höstmörkret och resa tillbaka i tiden till när vi en solig dag bestämde oss för att skippa beachen och istället hälsa på Vega Bryggeri.
Skippa beachen är det bara du som gör i september.
Man kan bada året om.
Smaken är som baken, eller? Och vi ska ju få följa med Ulf Andreas, Vegas stjärnbryggare, som guidar oss genom hela bryggprocessen från malt till öl in i minsta detalj.
Och några andra som kan det där med bryggkonst in i minsta detalj, det är maltmagnus.se, vår sponsor som med stort tålamod hjälper oss igenom säsongen. Vi kommer höra mer från maltmagnus.se senare. För nu tycker jag att vi gör Andreas och Ulf sällskap. Eller vad säger du, Linn?
Du, sakta i backarna lite nu, Lelle. Innan vi får hänga med Ulf och Andreas ska vi unna oss ett gött snack med Vegas säljansvariga. Mannen med det legendariska namnet Carl von Spreti. Som har ett och annat att dela med sig av.
Claes är gammal hembryggare, som många andra. Och kände väl att han hade någonting som han kunde kommersialisera. Och på den vägen är det. Och jag fick smaka på de ölen efter några år. Han hade varit igång. Han var själv då. Och jag har en bakgrund som säljer inom alkohol alltid drycker på annat håll. Jobbat med det i 10 år. Och så kände jag att öl är ju trevligt. Och sen så drog vi igång det tillsammans. Och så har vi utvecklat konceptet. Då hade vi ett litet bryggeri på Stenkonstgatan, 90 kvadrat. Och sen så fick vi den här lokalen som är på 300 kvadrat. Och sen så fick vi restauranglokalen som är på ytterligare 300. Så det har ju liksom växt allt eftersom. Så ja, så är det.
Hur länge var ni bara två?
Vi var två i ett år ungefär. Sen kom Otto hit, Otto Asklid, som var bryggare tillsammans med Olle på Stigberget. De var ju två huvudbryggarna där, eller Olle var huvudbryggare och Otto var väl andra bryggare, så Otto kom hit. Och sen efter det så anställde vi en kille som heter Magnus Vasilis som har var jätteduktig hembryggare också, vunnit SM massa gånger och är superkunnig. Så de två tillsammans körde i ett fyratal år. Och sen så blev båda de headhuntade till Systembolagets nya butik i Ölstudion i Göteborg. Så båda gick samtidigt. Så då fick vi tänka om lite. Och då hade vi ju Ulf som ni har pratat med, som var våran... han gjorde sin praktik här, men har ju verkligen visat framfötterna och är superduktig. Så tog vi in honom och så tillsammans med Andreas då, som tog över stafettpinnen.
Så det är en ny generation bryggare?
Ja, men verkligen. Ja, men så är det ju. Och sen förvaltar vi ju det vi har haft, men liksom får det med en liten ny take. Så att, ja, så är det.
Men hur kommer det sig att ni valde just alltså Vega och Vegas... uttryckssätt kan man väl säga.
Menar du namn och profil? Och
exakt,
så där,
liksom? Ja. Och liksom just den här grafiska profilen.
Ja, men precis. Vi har ju... vi satte konceptet med en lokal designer. Och vi gillar ju Tintin. Vi gillar det här lekfulla, liksom den här typen av estetik. Och sen så var det ju ingen direkt som hade satt, liksom tagit hela det här Göteborgsmaneret än, när vi började. Liksom. Så vi tog det. Vi ligger ju vid vattnet. Vi har ju våran... Det är ju det vi ser när vi åker hit och det är det vi ser när vi går utanför dörren och båtarna. Vi har ju liksom Göteborgs äldsta varv i våran granne. Sista varvet som fortfarande är aktivt. Alltså vi har ju hela den här maritima sjöhistorien liksom i våran själ. Så det var ju ganska givet att det blev så. Sen var det ju tur att ingen annan hade tagit det. Så att,
om vi går in lite mer på lokalerna. Vad har du varit här innan? Och...
Här inne har det ju varit... för det första har det varit en gammal konservfabrik. Har det varit en gång i tiden. Och efter det så har det varit ett klädeslager för alltså kläder som ska skickas till uländer. Och efter det har det varit ett finsnickeri. Och sen blev det ett byggeri. Så är den här lokalen. I vår restauranglokal har det varit en gammal verkstad som har renoverat bilar.
Om man tittar ut här vid er utservering så ser man ju vattendrag och massa båtar.
Ajamän.
Skulle du kunna beskriva för någon som inte varit här hur det ser ut där? För det är ändå en speciell atmosfär.
Ja, men verkligen. Det är ju ett industriområde där, liksom inte, där det liksom inte har renoverats allt för mycket. Och det är ganska oidentifierat. Alltså, man har ju en skön blandning av verksamheter. Ja, vi brukar ju ofta säga att det är liksom Göteborgs Berlin eller Göteborgs Brooklyn eller vad man nu ska kalla det. Det är liksom den känslan. Ganska skitigt, rough, mycket liksom sinusplåtsbyggnader med, blandat med husbåtar. Många, ja, men det är ett häftigt område, väldigt kreativ miljö. Och vi känner ju det, hyrorna är fortfarande hyfsat låga och marken är så pass, vad heter det?
Förorenad,
så ingen vågar bygga hus för det blir för dyrt att sanera. Så det blir ju, då drar ju till sig en viss typ av verksamheter.
Ni är inte oroliga för gentrifiering av det här området i framtiden?
Nej, alltså vi har ju arrende... Fastighetsägarna här hyr ju av Göteborgs stad. Arrendet tror jag går ut runt 2050. Och som sagt, ska du bygga nytt här, då har du ganska stora krav på att sanera. Och i och med att det har varit gammal varvsmiljö, så då kostar det nog fyra gånger så mycket som huset kostar bara att sanera marken. Så att jag tror inte att det kommer bli det. Inte så här nära vattnet i alla fall. Så, och vi har även en lokal intresseorganisation som heter Saltet som jobbar jättemycket med Göteborgs kommun och Göteborgs stad just för att liksom bevara detta. Göteborg har gjort misstaget att liksom riva och bygga bostäder förut och då får man en ganska tråkig död stadsdel med liksom restauranger utan någon liksom själ och butiker utan någon själ. Utan här har det ju, liksom, man kan bara dra ett exempel, vi har liksom designers som gör helt galna kläder, vi har konstnärskollektiv, vi har bryggerier, vi har musikstudios, vi har bokningsbolag, vi har, alltså vet, det finns så himla mycket häftiga blandat med metallverkstäder, bilfirmer, alltså det är en skithäftig miljö och jag tror verkligen att de vill ha kvar det, i alla fall göra ett försök.
Ni gör mycket här förutom att brygga, kan du berätta kring om vad som sker här i er verksamhet som inte är just bara bryggning utav öl?
Ja, alltså dels så vill vi ha en arbetsplats som är kul. Det är ju det viktigaste, att alla har roligt. Och vi har ju en lokal, en restauranglokal som rymmer 300 personer. Och vi ville gärna göra en konsertlokal av det som fyller det här mellantinget. Alltså det blir inte Fritidsgården och det blir inte Pustervik, utan det blir det där mitt emellan. För de här banden som kanske precis har blivit lite större och som är på väg ut, då är 300 personer ganska bra. Bättre storlek. Och vi alla gillar musik. Vi skriver mycket om musik, våra etiketter. Vi tycker det är roligt. Så att det är liksom en... det är någonting som vi gör själva mycket för att det, ja, det ger oss mycket energi. Så att musik, quiz, uppträdanden, live, föreläsningar, vi har företagsevent, konferenser, ja, vi gör ju allt möjligt här.
När gick ni från bara ett bryggeri till restaurang och evenemang och...
Vi har ju alltid haft någon form av liksom smakbar har vi haft här sen vi kom hit. Då ansökte vi om ett smakbarstillstånd. Och då får du servera en viss mängd och en viss antal enheter till varje person, men det blir ju rätt omständigt, så vi var väl ganska klara med att så fort vi får chansen så kommer vi söka ett permanent tillstånd. För då blir allting mycket enklare. Och när vi fick grandlokalen då var det liksom, ja, det kanske var något år tidigare än vad vi hade tänkt, men när vi fick den så sa vi, ja, men då kör vi. Så byggde vi om den och sen så sökte vi ett riktigt stadigvarande tillstånd. Och sen så var vi igång. Så att det var väl egentligen vi... Restaurangen, riktiga restaurangen öppnade lagom till att coronan släckte ner allting. Mm. Ganska precis. Så vi hann väl knappt köra igång det innan vi stängde liksom. Och sen så har vi haft, som sagt då, alla de här verksamheterna runt omkring oss som har varit jättesupportive. Så vi har faktiskt haft uppe lunch hela coronaåret, vilket har funkat jättebra. Så det har liksom lite tagit hand om det här rörliga kostnaderna, eller liksom de pengar som måste in. Och sen nu när det öppnar upp i somras så då gasar vi på ordentligt. Och då har det ju varit, vi har ju haft fullt fredag, lördagar hela sommaren. Och ja, vi har fullt efter också. Så att nu kör vi på som vanligt.
All den här kransverksamheten,
ja.
Är det bara för att det är lustfyllt, ni gillar musik, ni vill ha folk, eller är det också lite, finns ju en PR-vinkel i det också?
Ja, men så är det ju verkligen. Och eftersom vi inte får sälja egen öl, visst, det är ju en jättebra businessmässigt, så är det ju bra för att vi säljer öl till oss själva. Och marknadsföringsmässigt så är det jättebra för att vi får ut våra produkter. Vi kan även testa våra produkter på publik innan vi släpper. Det finns ju många aspekter i detta, såklart. Men så det är en, ja, symbios av både ekonomi, att det är roligt och att man får visa upp sig. Absolut.
Kan du nämna några artister som stått på scenen där?
Ja, nu är det inte jag som är bokningsansvarig här. Men vi hade till exempel i helgen så hade vi ju... Förra helgen hade vi Viruspojkarna till exempel. Det är ju Augustifamiljen och deras crew. Mm. Lite sådär Håkan-folk tror jag, om inte jag tänker fel. Sen har vi ju haft julsång med Andreas Weise och Hanna Lindblad. Sen har vi haft... ja, vi har allt möjligt. Så länge det är kvalitet så är vi öppna för det mesta. Mm. Sådär. Så att, absolut.
Vad kan du berätta om ert sortiment?
Vårt sortiment vad ska jag säga om det då? Länge har vi gjort väldigt klassisk öl. Vi gillar öl som smakar öl, inte öl som smakar något annat. Så det har varit under många, många år våran liksom, take på det. Nu har vi börjat experimentera mer. Vi har börjat göra suröl, vi har börjat göra New England IPA, vi har börjat göra allt möjligt. Och sen har vi även den sidoverksamheten med läsken. Vi är ett samarbete med GBG Soda. Så där gör vi ju läsk i en vuxnare take. Det är mindre socker, det är torrare produkter. Det ska vara ett bra måltidsalternativ istället för att dricka vin eller öl. Och sen så att vi är vi väldigt stora på folköl. Under corona fick vi ju tänka om, så att då gjorde vi ju extremt mycket folköl. Bytte nästan hela våran restaurangförsäljning mot dagligvaruhandel. Så att det är mycket folköl, lite läsk och sen så har vi ett 10-15-tal produkter som går på flaska och burk.
Hur säljer ni folkölet?
Folkölet säljer vi via dagligvaruhandel. Vi ligger nationellt på Lidl med 2-3 produkter. Vi ligger lokalt skulle jag säga i de flesta Coop och Konsum eller Coop och ICA-butikerna. Så att vi säljer väldigt, väldigt mycket folköl för tillfället. Det var nödvändigt när 70% av vår marknad försvann där. I och med att vi var stora mot restaurang.
Kommer ni fortsätta med det?
Ja, men det gör vi absolut. Det är ju mer en kapacitetsfråga. Att vi behöver växa bryggerimässigt för att klara av allting. Mm. Dels med bryggverk och dels med fler tankar. Men det är ju en marknad som vi har jobbat in, så det är ju dumt att släppa den.
Vad är nästa grej ni har i pipelinen? Är det ett julöl?
Precis, vi släpper 3 stycken julprodukter. I november kommer de. Det är återkommande julartiklar. Det är Winter and Winter Stout. Det är en Winter Ale och det är en Winter Lager. Och sen kommer i december en öl som inte är satt namnet på än, men vi kallar den en Dra åt helvete Stout. Och det är
bra namn.
Det är bra namn, ja. Jag tror inte det går att få det igenom det bara. Men det är arbetsnamnet. Så det kommer vara en riktigt tung stout som är en sån julklappsöl. Mm. Så, och sen så blir det väl nya lanseringar i januari, nya lanseringar i februari och så on.
Finns det någon fråga vi har missat, något som våra lyssnare bör veta om Vega?
Om Vega, det är en rolig anekdot, det är ju att vi faktiskt är det äldsta bryggeriet i Göteborg om man pratar till Göteborg som stad. Alla andra har flyttat utom Socknäs, så vi är faktiskt det äldsta i kvarvarande, även om vi inte var först.
Nej.
Det kan vara kul.
Ja, det är spännande.
Fakta, vi brygger strax över 100 000 liter om året. Vi strävar åt att vara lokala. Jag tycker det är kul, dels ur ett miljöperspektiv och dels ur att allt vi brygger säljer vi här. Så att vi har liksom inte haft anledning att gapa efter export och sånt där, utan det har liksom varit Göteborgsmärsen. Liksom.
Vi har ju en liten stafettfråga som vi kör från varje bryggeri.
Just det.
Så att här kommer Rocky Points.
Vilken av era ölen är mest nöjda med och varför?
Okej, vilken av våra öl är vi mest nöjda med och varför?
Ja.
Svår fråga. Alltså jag är extremt stolt över våran lager. Alltså jag brukar ofta säga så här att man bedömer ju ett bryggeri på en lager. För att där känner man ju felsmaker och man kan inte dölja någonting med massa humle och dyligt, utan det är ganska lätt att se om någon är duktig på att brygga. Och våran lager är ju, det är ju den vi säljer absolut mest av. Både på fat och på flaska. Azalea-lager. Tysk pilsner. Den är jag stolt över. Det är den som bör tilläras idag, ja. Så om ni har tur kanske ni får ett smakprov.
I den här veckans avsnitt vill vår sponsor maltmagnus.se tillsammans med AIB upplysa er om produkter för att hålla din öl fräsch längre med produkter ur AIBs sortiment.
Här är 3 produkter som gör just det.
Mix Acid CL rekommenderas för justering av pH-värdet i mäsken, precis som man gör med klassisk mjölksyra. Men den här har fler viktiga egenskaper, som till exempel att den förbättrar det färdiga ölets livslängd och färskhet utan att det påverkar smaken. Mix Acid CL är en blandning av citronsyra och mjölksyra och tillsätts direkt i mäsken.
Antioxin SBT är en ny generations antioxidationsmedel som är speciellt designad för behandling av malt och omältat spannmål. Den motverkar oxidation som kan uppkomma under mäskningen. För bästa resultat används den tillsammans med antioxin SB som tillsätts i ett senare skede.
Men Lelle, vad är då antioxin SB som tillsätts i det senare skedet?
Jo, det är ett kraftfullt, lättlösligt antioxidationsmedel som reducerar eller helt eliminerar syre i öl. Även i flaskhalsar, plus att den skyddar ölet mot oxidation.
Och ljust öl behandlat med antioxin SB förblir fräsch i smaken och behåller sin färg mycket längre än öl behandlat med andra traditionella antioxidationsstabiliserande produkter. Och för bästa resultat ska man tillsätta antioxin SBT i mäsken för att då skydda vörten mot oxidering från start och sen tillsätter man sedan antioxin SB efter jäsning.
Vill du förbättra ditt öls kvalitet? Använd koden TRYAEB, T-R-Y-A-E-B hos maltmagnus.se för att få 20% rabatt på AEBs sortiment vid ett köptillfälle. Koden är giltig till och med 31 december i år.
Så passa på att skydda din öl mot oxidering och tagga oss gärna när din bryggning är klar. För vi vill såklart veta hur bra din öl blev. Tack maltmagnus.se.
Ska vi börja här borta då?
Ja.
Ska jag hålla den här då?
Ja.
Är den här igång nu?
Ja.
Det är Ulf Eriksson heter jag i alla fall.
Andreas Ekenby heter jag.
Ja, och vi är bryggare båda två här på Vega.
Jajamän.
Och vi brygger, eller vi delar väl på, ja, vi gör allting här.
Mm.
Det är rätt ofta uppdelat liksom på många här. Så ju större, det är väl som vilken industri som helst.
Ja.
Så ju större det blir, desto ska du ha några som brygger, några som sköter om tankarna, några som buteljerar, några som packar. Den här gör ju vi allt i princip fram till färdig produkt.
Mm. Så nu står vi här i, ja, där hela processen börjar. Vårt maltrum här på bryggeriet. Där vi helt enkelt krossar våran malt. Och vi kanske borde börja berätta vad malt är då. Det är alltså mältat, oftast korn då, som han har stöpt. Korn eller vete, havre och råg använder man också ibland. Man låter det få ligga i blöt efter man har helt enkelt skördat det. Får ligga i blöt tills det börjar gro. Och så avbryter man processen efter det har verkat. För då har man fått ur enzymer ur kornet.
Och sen så är det ju det här att önskar jag kunde exakt hela mältningsprocessen. Du var fint
grundförklarad.
Men vi har ju liksom något som heter bat, men det är därifrån vi får enzymerna korrekt.
Mm.
Som kan då sen ombilda sockerarterna i de andra maltsorterna. Liksom man måste ha en viss grund med basmalt. För det är där det finns och den är väldigt lätt i färgen liksom. Men sen då, vi har ju våran kross här då. Vi krossar väl, ja, vad maxar vi den här? 250-300 kilo någonstans.
Ja, ungefär.
Och vi brygger ju alltså 1000 liter på vårt bryggverk. Och det är väl, oftast så klarar vi oss med det här. Ska vi göra något starkare, ja men då får man hälla på några säckar till. Vi kanske får dubbelmäska om vi ska ha det riktigt starkt. Utan då liksom det får gå igenom två runder. I mäskkärlet då liksom. Med två omgångar malt. Men annars är det väl ungefär den här storleken som ni ser här. Som ni hör också. Precis så stor den är. Nej men vad är vi? 70x70 ner. Gånger 70 till kanske. En kross som vi sen då för över ett rör. Ut till själva mäsktunnan.
Och det är ju så. Ju mer malt vi har. Ju mer socker kan vi få ut. Starkare öl.
Fan vad bra du sköter det här Andreas. Du ska fan få babbla vidare. Jag är bara ute och flumma med. Men jag går med micken i alla fall. Det kan jag.
Vart är vi nu då?
Lager. Det är egentligen bara lager.
Ja.
Här har vi också lite konserter ibland. Alltså, från början var det här lokalen vi hade tillsammans med bryggeridelen på andra sidan. De är två lika stora lokaler. Innan vi skaffade restaurangen så var det här, hade vi smakbar. Man kunde köpa mindre liksom, glas med öl på smakbarskvällar. Vi har haft konserter här, vi har haft bröllop och fester. Och vi har även lager.
Bröllop?
Jajamän, vi hade en bröllop för 2 veckor sedan här.
Nej.
Jo, men det är massor super, som ja. Tycker det är
underbara lokaler. Det är liksom. Det är en väldigt härlig lokal liksom, att kunna ha.
Helt plötsligt vill du gifta dig.
Alltså, jag börjar omvärdera mitt liv.
Ja, men det är klart.
Ja. Nej, men då har man ju rådat upp baren där liksom. Finns det kan folk att ta sig öl och så.
Prästen står bakom.
Ja, men precis.
Ja, exakt. Och döper alla i öl. Så nu kommer vi ju då in i våran själva lokalen för i själva bryggeriet liksom. Helt enkelt. Då radas det ju upp massa saker. Men frågan är om vi inte ska gå. Ska vi gå vägen
men så som
där malten kommer ifrån istället. Så då får ni höra på, vi kan ta med lite gäst, lite en tank eller lite vatten som bubblar där gästen jobbar just nu då. Så här härligt låter det ju då i utloppet från tanken i det lilla vattenlåset. Men det är lite mysiga ljud. För en som brygger är det ju underbart. Och så har vi då en, vad vi ska kalla den, det vet jag. Det är en mäskkärl. Men den är ju, det är en stor plåthistoria här. Det här är ju, vårat bryggeri är ju ganska old school liksom. Köper du ett bryggverk nytt idag så hänger ju sånt här ihop och är, det är ångvärmt och sådana här grejer. Man har, eller det behöver inte vara bara för att man köper nytt, men oftast ja.
Smidigare konserverat.
Ja, det här är ju smidigt på sitt sätt och det är jäkligt gött, men det är väldigt hands on liksom. Mm. Så vad vi gör här då, när vi har ett rör som kommer uppifrån det här andra röret som går med malt. Så från krossen, där får vi ett sådant, ja. Så kommer malten trilla ner här. Samtidigt har vi satt en temperatur på vattnet som ska in. Och det reglerar vi utan, i vårat fall nu då, genom att fylla upp våra kokkärl som står här borta. Som är samma princip. Det är en stor tunna fast där har vi element som gör att det kan liksom koka upp då liksom. Så där i sätter vi en temperatur. Vi vet att när vi får den temperaturen vi har där inne tillsammans med malten här, då kommer det, de två tillsammans bilda en temperatur som vi mäskar i sen då, liksom. Så att det är så vi jobbar här. Så när krossen går och malten börjar komma ner, då samtidigt skjutsar vi in vatten via en slang som så kommer spraya malt och vatten så det blandas i den här. Och sen så får vi röra om och så. Och då får vi en mäsk här i, helt enkelt. För det är ju där vi utvinner allt socker. Och helt beroende på vilka temperaturer vi väljer och vilka malttyper och allting sådär, så får vi olika typer av socker som sen gästen ska äta av. Ju högre vi mäskar, desto längre sockerarter får vi. Och det betyder att gästen har svårare att äta upp de här sockerarterna. Och då kommer det lämna mer restsötma för att gästen känner att nej, nu var jag mätt och belåten.
Står det här manuellt? Och...
Ja, precis. Mm. Så det är där också då, därav att det är väldigt hands-on liksom. Mm. Så vi får ju se till att det blir en jämn och fin mäsk. Det blir som en stor gröt här liksom. Ja.
Och sen så kan vi ju då säga den här falskbotten här. Det, och då med en falskbotten menar jag det är en stor platta liksom med små hål i. Det gör ju att den i en jämn takt ska, det ska bara vara vätska nedanför den här. Så det är ju som en kon under, om en väldigt fjuttig liksom. Men den konen går ju sen ut i det här röret. Och härifrån för vi över vörten sen. Vi ofta så cirkulerar vi vörten här också. Och då har vi en sån här som vi kallar en underback. Det är som en ett litet mäskkärl, om man ska säga. Där vörten går ut och samlas så kan vi dra sen en slang till pump. Som sen drar då så att det är mest för att det ska samlas vätska där. För drar vi pumpen direkt i det här, då skulle vi kunna dra torrt här inne. Och då har vi ju, då blir ju inte mäskningen bra liksom. Så vi har den här emellan mest för att samla vätska i den. Tillbaks in i den här. Och skickar upp på toppen. Då får vi liksom en cirkulation på det här. Och många av våra vörter, särskilt när vi vill ha det så rent och snyggt som möjligt, en lager eller sådär. Då cirkulerar vi ju i princip hela mäskningen.
Ja.
En timme då brukar det. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men där har vi väl en grundprocess. Sen så gör ju vi så att om vi ska... Eller, vi lakar. Och en lakningsprocess är ju alltså att vi tillför... Det vattnet vi mäskar in med här. Skulle vi ha för ett helt kok här. Alltså vi vill ha 1000 liter i den. Då hade vi behövt ha... Vi säger att malten slukar lika mycket som den väger i vattenmängd. Så då skulle vi, om vi skulle vilja få ut av den malten vi kastar i där 1000 liter, så hade vi behövt ha mycket större mäsktunna. Utan det vi gör för att sen få ut så att vi får våra 1000 liter eller 1200 liter oftast här är då för att vi kokar bort lite och sådär. Då tillför vi hetvatten. Så det här stora kärlet som står här som är ännu en rund tunna. Vi har liksom tre olika runda stora kärl här liksom, som gör olika saker. Där i har vi konstant hetvatten. Det ligger på 78-79 grader där i. Och det använder vi ju sen då och sköljer den här maltbädden med. Så när vi börjar ta ut vörten underifrån och för över till kokkärlen när vi har mäskat klart. Då sätter vi också på. Och då kan man kanske få bra ljud.
Ja, just det. Då sprayas det liksom... Ja. Små strålar beroende på hur snabbt vi vill. Vi kan ju öka den här farten. Så kommer den att spraya, liksom duscha maltbädden då. Mm. Så att det rinner igenom. Och så får vi ut ännu mer.
Och då sköljer ju den av liksom sockret från malten. Så malten är ju som ett filter där som ligger. Det vill vi helst inte röra under mäskningen. För att då har den en bra filterbädd. Och sen så sköljer vi över det här och så sopas det med liksom så mycket gott socker som möjligt. Mm. Vad är vi sen då, Andreas?
Ja, sen går det över till vårt kokkärl här. Och då går det en lång slang här upp till den blåa pumpen.
Den är lite tom.
Ja, den är lite...
Så, ja, du hade velat ha hetvört här.
Ja, inne. Precis.
Lägga vi nu på.
Jag tänkte att man kunde få höra hur det låter här inne. Förlåt.
Ja, nej, och sen då börjar lakningen och då ökar vi hela tiden liksom mängden vört. Så tar väl ungefär, ja, beroende på vilken nivå vi vill komma upp till, men 2 timmar, 2,5, så har vi ett litet, vi ser liksom vilken volym vi har här. Så vet vi när vi kan ska stoppa. Så här uppe är vi på 1200 liter, det har vi mätt upp.
Alltså en slang då kan jag ju bara säga precis, för de som inte ser det här.
Så vi ser hur mycket vi har fått upp helt enkelt. Och sen stoppar vi lakningen. Det som är kvar i mäsktunnan då kallas för drav. För då har vi helt enkelt fått ut alla, eller det är den sockermängden vi vill få ut och den mängden bört vi behöver. Sen släpper vi liksom den delen med dravet och allting. Så då fokuserar vi på vårt kok här då. Och då sätter vi på elementen helt enkelt. Eller det gör vi när vi har kommit över en viss nivå så att de står och värmer helt enkelt. Så man inte, det tar ganska lång tid för det är just det här kokkärlet att komma upp i kok. Andra bryggverk och sådär som är lite nyare kanske använder ånga. Och då går det snabbare att få upp i kok.
Du säger att det är en dag. En bryggning är en dag för oss. Ja. Liksom. En arbetsdag, 8 timmar ungefär. Liksom.
Från att vi liksom krossar allt till att vörten är i tank. Så. Och sen kommer ju allt arbete efter med själva bryggdagen. Så. Och sen när vi har fått upp kok så kokar vi i en timme. Och här då tillsätter vi våran humle som är för att ge en olika karaktär på ölet.
I samma kärl?
Ja, precis. Och att vi kokar ölet är ju lite olika parametrar. Det är dels för att liksom desinfixera hela vörten. För att kunna få humlen som är humlepellets att kunna lösa upp i vörten och även få koka ur eventuella felsmaker som kan dyka upp om man inte kokar ordentligt. Så det är väldigt viktigt att man får ett bra kok liksom. Så det har vi koll på så fort, ja men nu har vi uppe i 100 grader eller så när vi har koknivå. Så sätter vi klockan på en timme så vet vi att vi har ett bra kok. Och så är det olika steg vi tillsätter humle. Antingen i början, slutet eller i mitten. Och det är helt beroende på vilken stil av öl vi gör. Till exempel som vi gjorde igår här, New England IPA, då har vi nästan ingenting i koket. För att vi vill ha så lite bäska som möjligt. Ju tidigare man har i det, mer bäska kommer ut humlen i liksom. Då tillsätter vi det allra, allra sista. Så det är väl en snabb så bara.
Kan vi ju ta det just det sista där då? För det är ju, då har vi ju något som är väldigt vanligt nu för tiden och som man ofta vill tillsätta humlig. Och det här sker ju precis i kokslut, eller jag skulle säga när det har slutat koka. Eller när vi bestämmer att det ska sluta koka, och då kallar vi det för whirlpool. Och det är alltså som en, vi har under, om ni ser här, det här kärlet, så står det en pump liksom. Där har du flera armar som går åt olika håll. Men den ena armen här vid sidan går upp hit till en sipp som man kan rengöra. En sipp är alltså en kula med små hål i som sprayar ut sig liksom vätskan som den får. Och det är ju bara för rengöring, liksom. Det använder vi ju aldrig i annat fall. Men vi har också den här trevägsventilen som går in till det här röret här. Och som ni ser här inne då, så är det som en liten böj in. Så när den här pumpen pumpar och vi väljer att säga till den att nu ska du vara, nu ska vörten gå tillbaka in här. Då skapas en virvel i den här. Och i det läget, där är vi ju väldigt förtjusta i varje fall i humlegivorna där. För det ger, det är ju naturligtvis bäska så fort det hamnar i koket så är det. Men det ger också andra typer av smaker från humlen. Alltså helt beroende på när vi tillsätter humlen så kommer det ge olika typer av smaker liksom. Och just whirlpoolgivan ger trevliga fruktiga smaker samtidigt som det, man får den här lite bäska nu och sådär. Ja. Och många av de här sakerna bara får man bara köta på. Ja. Nu när man gör det så här, hade jag bara haft ett bord att stå vid och trycka på olika knappar så hade jag väl inte haft samma känsla riktigt av vad som exakt händer. Vilken ventil öppnar jag nu? Jag vet att den här knappen trycker jag på när jag ska föra över dit. Vi vet ju exakt. Jag ser ju på varenda ventil jag drar i här att nu är den öppen, alltså betyder det att vörten går ditåt. Nu är det tryck i tanken där, jag öppnar den där, ja men då betyder det att trycket åker åt det håll. Alla såna här grejer, det är ganska nyttigt också.
Ja, men det är lite som man får ännu mer liksom känsla för produkten.
Sen är det säkert fantastiskt att stå vid ett fantastiskt bryggverk som absolut, du kan liksom parera in i minsta detalj. Vi höftar ju inte, men vi sätter ju en temperatur här inne för att mäska in med. Och så får man tänka att i januari, ja men då är nog vattnet som står längst ner här lite kallare. Så då kanske vi ska sätta en grad till för att få den här blandningen och bli den temperaturen. Sånt kanske man slipper mer i ett bryggverk där du har bättre kontroll. Men det är också lite av skärmen, ja, kan jag tycka. Vi kan fortsätta stå här då. När vi då är klara i varje fall, det har lugnat ner sig. Vi har en vört där i som är runt 90 grader kanske. Vi märker att nu står det stilla här, då vill vi ta ut det. Så vi tar det ur det hålet som går till en liten, ett litet rör under där. Vi drar ut det här återigen och så pumpar vi det genom vår plattvärmeväxlare. Och den här är ju det som kyler vörten. För hade vi pumpat in det här på 90 grader i en tank så kan det ju stå där ett tag innan vi kan tillsätta någon gäst. Om man inte vill att gästen ska må helt urusen. Så det här är ju helt och hållet nödvändigt. Vi försöker kyla ner den här till den temperaturen som vi sen vill att gästen ska börja jäsa på. Eller som vi vill att gästen i varje fall ska hamna i när den är i tank då.
Vi vill skapa den bästa miljön för gästen att arbeta i liksom. Så då, beroende på vad vi gör för öl också, olika temperaturer vi jobbar med. Och då kan vi styra det med våra plattvärmeväxlare här då. Som ser ut lite som, vad ska man säga?
Ja, just det. Miljöbeskrivning.
Ja, men ett element. Plattvärmeväxlare. Precis. Ett stort element kanske med... Ja, och ju snabbare vi kör, desto kallare kan vörten bli och sådär. Men då...
Tvärtom. Annars var du helt rätt.
Ja, tvärtom, precis. Ja. Snabbare. Då varmare blir det.
Ta med det.
Och så... Ja, precis. Så styr vi till den temperaturen vi vill ha.
Och sen, den temperaturen håller ni sen resten av processen?
Nej, inte nödvändigtvis. Det beror på... Vi kan ju... Det är ju lurigt här. Vi har ju alltså haft grundvatten... in liksom som har legat på 21-22 grader här i sommar. Och det betyder ju att hur långsamt vi än för igenom vörten så kan det ju inte bli kallare än de 21 graderna. Och då är det ju lite lurigt, för att vi vill ju, vi är ju nöjda och stolta över våra lager och den vill vi ska jäsa så kallt som bara gästen klarar av. Så vi har till och med tryckt ner det till 7 grader här liksom. Om ni tänker då att vi vill ha in, vi vill pitcha gäst då, eller alltså tillföra gästen till en vört som är på 7 grader, men vi kan inte kyla det mer än 21 grader, då blir det ju lite bökigt liksom. Sen så absolut under sommaren, det så, skulle vi vänta tills den är 7 grader så får vi ta nästa dygn eller nästa dag, ja. Och det är ju inte aktuellt.
Vi för kan att... ju sätta kylning på våra tankar då. Ja. Tankarna har ju kylspiraler som går i tankarna. Så fort vi börjar överföra till tank så sätter vi ner kylan, men det går inte så pass fort så att direkt är tanken nere på 7 grader liksom. Men det tar ganska lång tid.
Men då styr vi i varje fall. Vi styr ju tankarna sen då i temperaturen. Det var ju det du var inne på. Och det var lite det jag menar är att en lager vill vi inte ska jäsa i 7 grader tills den har jäst ut. För då kommer det vara kämpigt. Men däremot i början vill vi att det ska gå så långsamt som möjligt. Det ska föröka sig lugnt och stilla. Vi pitchar enormt mycket lagerjäst så att det liksom inte ska vara några problem för den. Men det ska också gå långsamt. Mm. Och sen höjer vi den här successivt. Vi kanske höjer till 9 grader efter en 3 dagar. Vi kanske höjer vidare till 11 och slutar någonstans uppe på 16 grader. Och låter det få ta sin goda tid. Nu pratar jag om lager just då liksom. Och det sköter vi ju då genom att ni ser ju de här systemen som går upp i taket. Det är bara rör som är isolerade. Och de skickar ju runt vatten och glykol, eller vad?
Ja, precis. Så det enda vi kan göra är alltså höja temperaturen på tanken så att gästen får arbeta upp temperaturen av sig själv. Vi kan inte ställa någon värme på tanken.
Nej, utan vi kan bara stänga av. Vi säger, nej, nu får du inte kyla mer.
Nej.
Och så får den gästen själv jobba. För gästen utsöndrar värme. Så att gästen själv jobbar upp den till den temperaturen.
Då sätter vi ju till, nu får du bara jobba till 11 grader. Då gör jag det. Och sen några dagar efter, nu får du bara jäsa upp till 16 grader.
Ja.
Och det mäter vi ju olika sockervärden då, så när vi vet att men nu höjer vi lite till. Utan, så det går vi ju runt och mäter väldigt ofta. Det kallas ju OG och FG då, som är original gravity och final gravity, som är alltså sockervärden. Vi får ett värde när vi har bryggt på bryggdagen, och sen det sista får vi som ett final gravity då, att nu har du gäst ut så här mycket upp, och då mellan de värdena så har vi ett, då vet vi vad alkoholhalten är. Och däremellan gör vi också de olika temperaturskillnaderna då, vad vi eventuellt gör och sådär.
Sen är vi väl, för då har vi alltså en tom tank här som står och bara väntar. Och där kan vi också säga, det är ju en ganska stor del av vårat jobb. Vi städar saker.
Mm,
så att det gäller ju att hålla det här rent. Den här måste vara först och främst rengjord, och den använder vi lut till. Sen så vill vi också att den ska vara desinficerad. För här får det inte finnas någonting kvar. Vi vill inte ha gamla gästpartiklar eller bakterier eller något sånt där liksom. Så att den tanken vi då överför till, den är desinficerad och färdig och står där helt redo att föras över till. Så när burten då har kokat sitt och man har kört whirlpool och man har fått den att lägga sig, då för vi över till den tanken. Och då har vi en kallad burt då, inne i tank, som vi sen tillför jäst till. Det är första skedet, och då vill vi att det ska börja jäsa det. Precis som den vi gick igenom, eller gick förbi, för som bubblade så gott. För den står ju och jäser just nu då. Nu håller, den här kommer få hålla på tills den är klar, och vi kommer kontrollera den på vissa olika sätt tills den är färdig utjäst. Ett sätt till exempel som vi gör, förutom att bara kontrollera temperaturen då, det är ju att vi spundar våra tankar, eller sprundar säger vissa. Jag har alltid sagt spunda. Ja, men jag säger spunda, men jag har ingen aning exakt var det här kommer ifrån. Men spunda låter svincoolt,
ja,
tycker jag.
Ja. Det är det jag slänger till med coola begrepp, ja, i bryggbranschen. Ja.
Men, och det handlar om är att då täpper vi till tanken. Vi säger till tanken att, alltså, vi har ju naturligtvis
mätt. Vi ska visa hur det ser ut när vi, om vi eventuellt skulle, nu är det alldeles för tidigt att spunda, men om några dagar kommer vi göra det, då är det egentligen bara att vi stänger den så här, och så kommer den bygga kolsyra här nu då, istället för att allting åker ut i vattenlåset. så superenkelt.
Ja. Det här gör vi ju för någonstans vill vi ju... Det ni gör i bakgrunden nu är Simon från GBG Soda. Han har en sån jävla god och härlig röst. Vill du säga hej till poddinspelningen? Den här snubben har ju brukt hemma sen han föddes. Men vi kan ju då, ska vi bara avsluta processen här liksom? För när det då är yes, klart och vi har nått det här FG som vi pratade om då, och det vill vi ha bra koll på. Vi vill ju inte att det ska finnas någonting som kan jäsa vidare i den här ölen sen. För då är det precis som vi är inne på i början, då skulle det kunna börja jäsa igen när det blir varmt. Så det som sker är att vi har oftast höjt temperaturen så att det verkligen ska få jäsa ut. Vi har några dagar där vi har sett att nu har den inte jäst mer. Då säger vi att ja, men nu har vi nått våra mål, nu är ölen klar. Eller nu är jäsningen klar i alla fall. Och då kallkraschar vi den här som heter. Då säger vi till bara borta på våran panel att nu vill jag att tank 9 till exempel ska rätt ner till 0,5 grader eller något sånt. Där slutar ju gästen absolut att finnas, alltså den bara lägger sig för att sova. Och nu har vi lite olika lägen, helt beroende på vilka öl vi gör här liksom.
Innan den här processen kan man också slicka in om vi gör någon, vi i lager också, men oftast med våra IPOR så torrhumlar vi.
Det. Ja, just det, exakt. Så, och även skörning kan ju faktiskt ske. Det är helt beroende på gäst liksom. För vi älskar ju att kunna återanvända våra gäst. Det blir godare, ju fler generationer, inte ju fler, men ett visst antal generationer fram i alla fall, så tycker vi ju, alltså den kickar igång snabbare, nästa öl får en bättre start liksom.
Det är lite som att hålla liv i en surdegsgäst liksom.
Och det här är ju planering och lurigt liksom. Vi måste ju ha en öl bryggd samma dag som den där gästen är som bäst. Ju längre gästen står under så här spundat tryck och sådär, ju tråkigare börjar man tycka att det är, och ju tråkigare gäst får vi skördat liksom. Så att det gäller ju att ha lite koll på det här. Den ölen vi brygger en dag vill vi gärna att det ska finnas en gäst som passar bra då. Och där, så vi använder ju oss av kanske 3-4 gästsorter ungefär.
Ja.
Sammanlagt här liksom. Ja. Lagen framförallt skördar vi ju alltid ifrån.
Ja.
Och det är det, vi vill gärna skörda innan vi till exempel torrumlar eller sånt där. Ja. Det är lite...
Och det är en ekonomisk, alltså så här, det blir ju himla mycket skönare. Ja, men dels för oss att kunna hantverksmässigt så här. Men det går ju också, då återanvänder vi ju slipper köpa ny gäst hela tiden.
Ja, det är ju en kostnadsfråga också. Ja. Men torrumlingen som du var inne på då, det sker ju också då innan vi kallkraschar någonting. Och när vi kallkraschar, säg att 4 dagar torrumling eller sånt där då, brukar vi försöka hålla oss till. Då sjunker ju allting till botten, och det är det som är själva grejen. Där, nu vill vi att ölen ska få bort en massa humle och gäst och sånt ur sig. Och ju, när det är kallt så sjunker det liksom. Så det är egentligen det som sker med kallkraschning.
Ja, och så kan vi då helt enkelt ta ut det vi inte vill använda, allting som har sjunkit ner till botten ur det här röret. Sen kommer vi ta ut den färdiga ölen ur det här röret. Som ni ser här just nu när vi ska kicka igång våra buteljerkärchen.
Då är det ett rör som sitter högre upp och ett som sitter precis i botten. Och där i botten så dumpar vi ut allt vi inte vill ha. Och i det övre röret som Andreas pratade om då, det går som en, vi kallar det för bananrör, men det går upp som en liten banan som tar vörten lite ovanför det här röret, uppe i där liksom. Eller vörten säger jag, den tar absolut inte vört, utan den tar helt färdigt öl. För någon vört vill vi inte buteljera.
Och det har skiktats bara av stegen tyngd. Eller
precis.
Tyngd, kylan, det drar ihop det. Sen så använder vi oss också av klarningsmedel till de ölen som vi vill ha, så klarar vi bara en lager till exempel. Och då binder den ju ihop proteiner som gör att de blir tyngre och så kan åka ner. Och det här tar ju några dagar. Vi säger i varje fall att det är minst 4 dagar på att en klarning ska ha fungerat då med klarningsmedel. Men sen, det viktigaste för oss är att du vill inte ha någon humle till exempel i suspensionen. För det kommer ju smaka så här grönt, det kommer smaka lite humlebränna, så där man känner det rätt tydligt. Det där vill man ha ur ölen liksom, för att det ska smaka så gott, eller så nära som vi i varje fall tycker att det ska smaka. Och då vill vi att det ska sjunka under den där, och så skulle vi inte dumpa något på det här så hade vi ju haft bös en bra bit upp. Så själva dumpandet sker ju i princip dagligen på en öl som är kallkraschad. Vi får ut det som finns under liksom, och så lägger det sig mer till nästa dag och till nästa dag, och så håller vi på så.
Och torrhumling,
Det kanske vi bara bara kastar oss med helt, tar för givet.
Men vad är det från ängen?
Torrumling är alltså, ja, okay. då jajamän. Här.
Lilla humlekanonen som vi kallar det. Ser väl ut som en stor... Det är
supersvårt att förklara. Det ser ut som en liten tank, skulle du nästan kunna säga.
Ja, faktiskt.
Om ni ser där uppe så ser ni ju en ventil, ja, som sitter, som har precis samma storlek på ventil som sitter på våran humlekanon.
Munstyckena matchar. Och så,
jajamän.
Vad händer när ni har monterat den?
Det som egentligen sker är att du skulle kunna öppna den här och hälla i humle. Det är klart man kan göra. Och så gör man om man inte har en humlekanon eller om man inte har något annat sätt. Men det som sker är att först och främst är det tryck där. Skulle du släppa ut det trycket nu, när den här har byggt kolsyra, så skulle du bara hälla i någonting här uppe, i det här fallet då humle. Då skulle humlen och kolsyran börja reagera. Och det är ju inte alls möjligt att få bara en fontän som står där. Precis som att hälla i en magnesyl i en Coca-Cola eller något sånt där.
Ja, liksom. Det är väl en klassisk.
Ja, att det sker en kemisk reaktion där. Det vill vi undvika. Alltså använder vi oss av den här. Och det som den gör, vi fyller den här med humle. Den är ju naturligtvis desinficerad och ren när vi gör det. I med humle i den. Stänger igen där. Sätter den, om ni tänker att vi vänder på den så den står med botten uppåt där då. På två ventilerna mot varandra. Då har vi ju tryck i den här. Vi har kolsyra i den här. Eller koldioxid ovanför själva botten som är här uppe någonstans. Så vi har ju inget, för vi vill ju hålla det här så syrefritt som möjligt nu. Syre tar ju död på smaker i det här. Så att det är det sista vi vill ha in liksom. Därför är den här jäkligt bra. För det vi kan göra då är att vi öppnar lite grann rätt igenom. Så vi har den här lilla ventilen som ni ser här. Som går utifrån. Det är som bara en liten ventil med en kulventil liksom. Som går utifrån den här. Så har man öppet den vägen, man har öppet lite där, man har öppet lite där. Så kommer ju det trycket som är i tanken att färdas upp och skjutas ut genom där. På så sätt skjuter vi ut med koldioxid som finns i tanken, skjuter vi bort syret som finns i den här. Vi kallar det att purgea någonting liksom. Få ut syret, då är det alltså humle i den här samtidigt. Tills vi känner att ja, men nu luktar det koldioxid bara ut ur den här. Då är vi nöjda, då vet vi att vi har fått ut så mycket syre vi kan ur den. Då är det, stänger vi den här till, så har vi ett jämntryck i hela det här. Då kan vi bara öppna och så rinner humlen ner. Så det är den principen. Lite lurigt att förstå kanske med man förklarar det så här.
Men jag är med. Men och vad gör det? Det gör att torrt humle ner i ölet.
Här vill vi ju helt enkelt utvinna liksom ännu mer potenta humlesmaker. Liksom de fruktiga tonerna. Där också laborerar vi med vad det är för olika humlesmaker vi arbetar med.
Det är en sista kryddning på något sätt.
Ja, precis. För att få det ännu mer potent. Liksom.
Så när ni känner så här fruktigheter och sånt där i öl som är det är liksom torrhumlingen framför allt det kommer. Här får du ingen väska och sånt.
Nej.
Du kan ju få att det smakar grönt, du kan få det att smaka talligt, sådana där smaker. Helt beroende på vilken humle du väljer. Oftast i nyare typer av IPA, så är New England stil och hazy IPA och sånt. Då vill man ju åt så här tropiska humlesorter som möjligt som ger de här. Det ger det persikor och det ger... Och tillsammans då får man ju säga med gästen. För gästen i sig smakar ju ofta också.
Ja, verkligen.
Och det är ju vörten också. Men det är ju kombinationen av alltihop liksom.
Så det är mycket amerikansk och nyzeeländsk humle vi arbetar främst med.
Ja. Absolut främst amerikanskt generellt liksom. Och så tyskt en del till våra lagrar och sådär. Men det är det.
Ja. Och sen ska det posteleras.
Det är det jag väntar på nu en timme och få... Nej då.
Du skulle ju nästan varit med när vi körde. Det är jättebra ljud.
Ja.
Uh-huh.
Ja men exakt. Men var är vi då? Ölen är ju färdig när vi har hittat, vi har en kolsyrenivå som stämmer, ölen har inte kvar massa partiklar i sig, den är så klar som vi anser att den öltypen ska vara. Framförallt kolsyran ska ju sitta liksom.
Mm.
För vi har ju olika nivåer av kolsyra som vi vill åt på olika typer av öl. Mm. När den är i det läget, vi inte har massa eller för mycket börskar i botten där, då väljer vi att nu är det dags att buteljera.
Men smaksättningen på den, blir den olika jämfört med bara hur länge ni har den och hur länge det jäser?
Ja, du tänker hur länge den är på tank liksom.
Ja, men precis. Ja. Eller tillsätter man smaker i efterhand?
Ja, det kan vi göra. Humle är ju, den här torrumlingen är ju en tillsättning av smak till exempel. Ja. Vi skulle kunna tillföra allt möjligt där. Men vi kan inte tillföra, du kan tillföra till exempel sötma. Men då skulle du få använda dig av laktos. För att det är inte förjäsningsbart på samma sätt. Skulle vi tillsätta något annat sutt så skulle gästen fortfarande tycka att åh vad gott, här kommer socker. Och så kanske han hade varit så här, legat och vilat lite så han tycker det är lite jobbigt. Och så börjar han prata ur sig smaker som den inte... Eller så här, för att det är lite krångligt när det är tryck och det är sådär. Så att, klart man kan smaksätta. Vi skulle kunna smaksätta med frukter och sådär också. Det gör vi i våran Berliner Rice. Det är istället för torrumning en sån skulle man kunna se det som. Att vi, där vill vi ha en viss fruktsmak till exempel. Berliner har vi inte ens gått in på. Men det
är jag har förstått så varje process egentligen till gör någonting för smaken.
Ja, då.
Ja, precis.
Absolut.
Och det är det vi alltid är ute efter. Eller så bra. Eller så här, det är där vi landar någonstans hela tiden. Ja. Så här, fan, det här smakar gott liksom.
Men det är ju sällan vi tillför något egentligen till våra öl.
Ja, nej, det är precis. Vi gör ju som inget extra är... liksom. Som, det är ju om en öl som står på tank jättelänge. Ofta så är vi beredda att om nu måste vi ut med ölen, den är färdig. Men om den skulle stå flera månader här så skulle den kanske... Alltså så här, först och främst blir jätteklar för att den får stå och allting får sjunka undan. Men det är olika mognadsgrad på ölen liksom. Att det är olika... kan bli annan.
Jag skulle säga att en lager till exempel.
Ja.
Hade jag ju inte haft något emot att den hade fått stå dubbel så länge.
Nej.
Den hade ju bara smakat godare och godare på tank.
Det blir smakerna blir
ja. Sen är det ju det här med tank också. Att där är ju absolut bästa miljön för våra öl. Liksom. Mm. Så fort vi nu då börjar ta ut den här ölen och köra in den i buteljeringsmaskin.
Vi utsätter den ju för...
Det går ju nästan inte att undvika att det kommer bli lite syre i den. Och det är ju syre som tar död på smakerna till slut. Så ju mindre syre vi kan få i en sån här flaska, desto längre kommer den smaka gott. Och ja, desto godare kommer den bli redan från start. Liksom.
Så egentligen borde man dricka ölet rätt ur en sån tank?
Enbart där. Vi vill ju ha ett bryggeri där. Det vill väl alla bryggare egentligen. Att man bara har en tank.
Men vi har rätt bra. Jag tycker fat håller bra. Då... Där är sällan någon risk för syre. Och vi har ju en restaurang här ute där vi kan langa ut fat till. Och det är jätteskönt för där kan vi ju garantera produkten på ett annat sätt.
Och den där restaurangen måste vi ju verkligen besöka, för vi vet ju hur jävla gött den där ölen smakade.
Mm, vi fick ju faktiskt provsmaka deras Azalea lager direkt från tappen innan buteljering, och det var ju magiskt.
Ja, det var en riktigt fin ölupplevelse. Kanske höjdpunkten för mig under detta besöket.
Jag skulle nog faktiskt gå så långt och säga att det var en av mina största munorgasmer när det kommer till öl. Men nu ska vi ju faktiskt smaka hur Azalea lager smakar på flaska. Och se om det är samma munorgasm som det var där i bryggeriet.
Ja, det blir under lite mer kontrollerade former den här gången. Jag har två flarror här. Jag kommer bort med någon till dig, Linn.
Skål då, Lille.
Skål.
Alltså, still good though, men direkt från tappen. Där satt den ju... det var ju... Det finns nog inget godare.
Men då var vi ju där på plats. Vi var imponerade av Ulf och Andreas och hela gänget där. Så jag tänker att det fanns en viss psykologisk effekt också på den provsmakningen. Men om du försöker glömma den, Linn, och beskriva vad du upplever här och nu.
Mm. Alltså, ja. Mm. Den är inte alls lika så där gott kyld som den var då. Men den smakar ju som en lager. Jag skulle vilja säga att den smakar som en klassisk lager. Ja, vad tycker du, Lelle?
Jag tycker den är jättegod. ingen munorgasm som för dig när vi var nere i Göteborg, men bra nära. Jag skulle vilja dricka den här till grillat. Jag önskar att det var sommar och jag stod på en tomt, grillade lite gött kött och hade ett gäng Azalea lager i en kylbäg.
Mm. Ja, den är ju långt ifrån äcklig. Men jag tror att jag ska börja bara dricka min öl direkt från tapp. Och med det sagt så får väl vi tacka för att ni har lyssnat ännu en vecka på dessa dårar.
Och glöm för allt i världen inte att gå in på Instagram där vi har en tävling såklart även denna veckan. Vi lottar ut både en sweatshirt och en keps från Vega Bryggeri. Så gå in på Sjätte Olsinnet, inga prickar på någon som helst vokal, och läs hur du lägger vantarna på denna feta merch. Skål!
Skål!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.